Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tjo och välkomna till Lilla Namos stad, en podcast med mig Lilla Namo. Och lite som namnet avslöjar så handlar podden om saker som har påverkan på våran stad. Saker som Lilla Namo helt enkelt tycker är viktiga. Jag är stadsplanerare på House of Sparks där vi jobbar med kraften av olika perspektiv. Så därför har jag helt enkelt valt att bjuda in olika perspektiv i form av grymma människor på ämnen som jag tycker är intressanta, relevanta och roliga. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Let's go! Idag har jag bjudit in ingen mindre än Daniel Fahlström, a.k.a. Huge, som är en tung spraykonstnär. Vi pratar om graffitins vara och icke-vara, om vad som hände på den där gatukonstfestivalen, om hur hans konst har påverkat offentliga miljöer och hur han ser på att graffitin hamnat i finrummet. Daniel har sprayat sedan 80-talet i sin pappas garage och har blivit känd för sin stil med heliumballonger. Han åker runt på olika platser i världen med sin konst. Och jag känner att efter vi har pratat idag att jag är lite sugen på att buda på en av hans tavlor. Hej Daniel!
Hej!
Hur är läget?
Det är bra, själv då?
Det är bra. Det är bra, jag känner mig lugn som jag sa till dig innan.
Ja, härligt.
Vi behöver inte säga varför, men...
Jo, kan man göra. Vi vill inte göra det.
Nej. Nej, vi skippar den.
Okej.
Okay. Vad kul att du är här.
Ja.
Har du... kommit från något roligt jobb nu? Eller har du haft
jag håller på att förbereda lite grejer. Jag ska ställa ut tavlor i Paris. En grupputställning och en egen utställning. Så jag håller på att förbereda tavlor till det då. Det blir kanske 3 till varje utställning.
Mm. Häftigt.
Ja, och så ska jag försöka få med lite skulpturer också i planen.
Mm. Är det galleri eller är det...
Ja, det är gallerier. Ja.
Och du gör också skulpturer...
I form av ballonger, heliumballonger, på olika sätt.
För du har ju en egen stil som heter Helium Graph Style. Som kanske någon har namngett åt dig, tänker
precis.
Jag.
Ja.
Så brukar du ofta svara.
Ja.
Men berätta lite om den.
Grejen är att jag höll på med graffiti när jag var yngre.
Mm.
Och sen la jag det på hyllan ett tag och började hålla på med motivlackering ganska länge. Och sen vill jag börja måla igen för att älskar att måla med burk. Och alltid gjort det lite vid sidan av sådär, men ville börja göra det ordentligt igen. Och i samband med det så dök det upp lite lagliga områden man kunde måla på. Men jag kände att den kicken som jag fick när jag började måla med bokstäver och färger och sånt där, den har försvunnit lite. Mm. Det var liksom inget nytt och jag tyckte att det mesta hade gjorts tidigare.
Mm.
Man såg inga nya grejer. Man såg lite 3D-aktiga texter och sånt där som jag tyckte var schysst. Men jag ville hitta någon egen stil. Mm. Så då bytte jag ut, om man ska kalla det traditionella graffitibokstäver mot ballongbokstäver.
Mm. För man blir verkligen glad när man ser... dem.
Ja, men det är ju tacksamt liksom. Ja, det är inte många som hatar ballonger.
Typ. Det vore bara konstigt.
Ja.
Men berätta lite hur allting började för dig. För du började spraya på 80-talet.
Ja.
Och det var lite då graffitin också kom till Sverige. Hur liksom hittade du inspiration? För jag tänker, det var inte lika lättillgängligt då som idag.
Nej, men jag tror första gången jag såg graffiti... var väl antingen på någon musikvideo. Man såg det i bakgrunden. Och samtidigt så hade min kusin fått upp ögonen för det här. Och man kunde köpa tuggummi-paket. Och i de här tuggummi-paketen så följde det med klistermärken med graffitibokstäver.
Mm.
Eller graffitimålningar.
Mm.
Och jag hade aldrig sett något sånt förut. Så jag tyckte det var skithäftigt.
Mm. Så många säger att det var tuggummit som fick det att börja.
Ja.
Men för den, hur togs det emot när det kom till Sverige då?
Ja.
För jag tänker att det kan inte ha haft samma stigma direkt.
Nej.
Men hur mottogs det av folk runt omkring dig att du började spraya graffiti?
Ja, alltså grejen är, jag började måla mest lagligt hemma. Jag fick burkar av pappa som var lackerare, så jag målade mycket i garage och sådär. Men sen när jag var 12 år gammal så gjorde jag väl min första olagliga målning på ett elskåp. Men det var lite skymundan sådär, så ingen såg det. Men så gick det ett tag och så ville man ha en lite större kick, så då gick man på skolväggen. Det var väl typ 87. Och dagen efter var det bara att knalla upp till rektorn. Alla visste att det var jag. Det var typ bara jag som höll på i hela stället där jag bodde. Nej, men det var så det började. Och sen fick jag jättedåligt samvete liksom, från att jag hade gjort så mot föräldrar och skola och allting. Så att jag höll mig ganska, letade upp ställen som var mer lugna. Även om det inte var lagligt så var det inga ytor som syntes så mycket. Jag hade aldrig liksom bombat tunnelbana eller sådana grejer.
Men, fick du samma kick av det?
Ja, men kicken för mig har nog alltid varit att jag behöver inte alla behöver inte se det jag har gjort, utan kicken för mig är att göra någonting som jag själv är nöjd med, och bara målandet i sig blir en kick.
Så skulle du säga att platsen egentligen inte har någon betydelse? Har den betydelse för dig i ditt konstnärskap?
För då, mig på den tiden, nej. Utan jag ville hitta platser där jag kunde utvecklas i mitt måleri. Sen om många såg det eller ett fåtal kompisar såg det, det hade ingen större betydelse.
Vad betyder, eller vad har graffitin betytt för dig och din konst?
Den har betytt allting, tror jag. Om jag inte hade börjat med graffiti så hade jag kanske gjort något helt annat.
Tror du att det, för jag tänker så här, att du förut kanske har varit på platser i skymundan. Nu syns ju din konst på ett helt annat sätt.
Ja.
Dels att man kan se den i det offentliga rummet, men också som du säger att du gör tavlor och skulpturer.
Ja.
Tror du att din konst har bidragit till att lyfta platser och det offentliga rummet?
Ja, men det tror jag absolut.
Ja. Har du några bra exempel på vart, om vi tänker också så här utanför Sverige?
Ja, men ett bra exempel är väl att jag blev inbjuden till att måla ett high school i LA i våras. Och det låg i slumområdet liksom, downtown LA, och ja, men ett fattigt område, fattig skola. Men de hade lyckats ta dit ett antal kända målare och konstnärer som fick måla varsin stor vägg. Och i samband med det så hade de även som en, med, vad ska man säga, projektveckor där konsten, hur den påverkar mentala hälsan hos folk. Så att det blev ju ett jättepositivt inslag där, och det känns som att hela skolan och alla elever och personal, det lyftes av att miljön blev mycket mer trevligare, vad ska jag säga.
Ja. För jag kan tycka det där är väldigt intressant, att det kan hjälpa lyfta ett område och en plats. Samtidigt så finns det situationer där människor tycker att det gör tvärtom.
Ja, men man får skilja lite på det. Det finns ju under rubriken graffiti, så finns det ju så många olika grenar. Det finns de som målar graffiti bara för att få sitt namn över hela stan och synas. Det behöver inte vara snyggt gjort, utan mer att det är snabbt gjort för att synas. Där är väl de som är inbitna eller de som känner varandra som uppskattar det. Det är inte vanlig Svensson som uppskattar en throw-up liksom på en fasadvägg. Och sen har du muralmåleriet, vilket är väl mer åt det hållet jag har gått. Jag kallar inte det jag gör nu riktigt för graffiti, för att graffiti för mig är att gå ut och måla olagligt på en vägg och sin helt egna stil och inte bry sig vad andra tycker och tänker.
Vad handlar det om för dig?
För mig handlar det om att, nej, men sen, återigen, att jag vill utvecklas i mitt måleri och måla det som jag tycker är kul att måla. Och jag har ju länge sökt det fotorealistiska liksom, och det ger mig en kick att måla på den, i den stilen.
Har du fler bra exempel på sådana som den är i, när det har bidragit till att lyfta en plats?
Ja, men jag tycker, om man säger Snösätra, som är ett känt lagligt ställe att måla på nu, som är ett gammalt slitet industriområde i Stockholm. Där, nej, men det vallfärdar ju folk dit med bussar och så vidare, och för att just titta på den graffitikonsten som är där. Eller spraykonsten som är där. Så att det har blivit uppskattat.
Känns det som att mindset av vad gatukonst och graffiti är att det har ändrats sen förr?
Ja, men det tror jag. Dels att tack vare sociala medier och sådär, att det sprids. Folk ser vad man kan göra, vad man kan åstadkomma med sprayburkar och en vägg. Tidigare så var det, ja, det man såg var ju kanske tags och tågmålningar och sådana grejer. Och sen på grund av att Sverige och Stockholm framförallt har haft den här nolltoleransen, så har ju det bidragit till att folk har inte haft platser att kunna utveckla sitt måleri. Utan man har försökt göra snabba grejer för att synas bara.
Jag tänker på ditt motiv som du har nu på Kronobergsgatan.
Mm.
Den är uppe fortfarande.
Ja, det hoppas jag.
Ja. Tror jag såg den häromdagen. Men där kan man ju se din, den här signaturballong motivet.
Ja.
Och så står det Huge som är ditt alias.
Ja, precis.
Jag tänkte först att jag ska försöka uttala franska, men jag tänker faktiskt inte göra det. Men det står, på franska står det, detta är inte en text.
Ja.
Och den leker med en...
Ja, precis. Det är en parafras på en tavla på en pipa. En målad pipa, och så står det på franska, det här är inte en pipa under. Så att det här var en parafras till den målningen.
Jag vet inte om jag har övertolkat den här, men min tolkning av den, din målning och den, att du använde den texten.
Ja.
Det är som att jag ser det lite som en så här känga till att text och graffiti kanske inte är en konstform i vissas ögon.
Ja.
Har jag överanalyserat eller är min tolkning rätt?
Nej, jag tycker du har rätt. Det är så jag har tänkt.
Ja.
Och det var framförallt på grund av det som hände på den målarfestivalen ute i Nacka. Att de var så himla rädda för att förknippas med graffiti, förknippas med den kulturen. Och just att det var förbjudet att måla text och bokstäver. Och jag tyckte det var så skevt, för att de vill ändå ha det streetiga och ha den känslan, men det får absolut inte förknippas med graffiti.
För vi kan ju prata lite om den då, när vi ändå kom in på det. Lite tidigare under hösten i år så var du med och skulle ha bidragit till en gatukonstfestival. Men det inte riktigt blev av för att det inom citattecken, din konst förknippas med graffiti.
Ja, det var så jag fick höra.
Men jag kan känna lite så här,
duh.
Eller jag vet inte, men varför tror du då, varför tror du att det, för du har ju varit graffare. Men varför skulle det vara ett problem?
Ja, det undrar jag också. Jag vet inte om det är sponsorer som ligger bakom och att de absolut inte vill förknippas med graffiti då på något sätt. Det är enda tanken jag kan tänka.
Har du hamnat i andra sammanhang där du känner att en beställare vill censurera det du gör? Fast man ändå vet vad du står för.
Ja, nej, jag tror inte det. Inte på det här sättet.
Nej.
Men sen får jag klargöra också att de hade ju inte beställt det. Jag fick en inbjudan som jag fattade som. Och jag sa, yes, det här vill jag vara med på. Och sen hörde jag ingenting. Och sen när jag frågade varför det inte blev av då, så fick jag det svaret att jag förknippas med graffiti och big no-no. Men det kanske är en bild av hur många ser på just gatukonst och muralmålningar och så vidare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Men om vi pratar då, om vi stannar kvar i det offentliga rummet, på vilket sätt, för det finns ju konst i det offentliga rummet som är kanske mer traditionell konst, fin konst, skulpturer, som har blivit som en del av en plats. Man kanske inte tänker på den så mycket längre. Men på vilket sätt tror du att konsten påverkar det offentliga rummet? Vi pratar lite om typ det du har gjort i LA och att det lyft ett område.
Ja, bra fråga. Nej, men det är ju så individuellt också hur man påverkas och tycker och tänker kring ett konstverk. Så att det är jättesvårt att säga.
Men någonting jag kan tänka är att till exempel den på Kronobergsgatan.
Ja.
Den gör den gatan väldigt mycket mer intressant.
Ja, det sticker ut. Och framförallt i som sagt Stockholm och Sverige så är vi så ovana vid väggmålningar. Titta på andra länder i Europa som det inte har varit den här nolltoleransen som har kört där jättelänge. Alltså det blir mer och mer hela tiden och hoppas att det blir mer och mer i Stockholm.
Ända sedan jag har varit liten så har jag sett graffiti som en konstform lite oavsett vart den har varit placerad. Jag till exempel när jag var liten tyckte det var superspännande när tunnelbanorna var bombade och de åkte fortfarande liksom på spåren. Innan de togs bort så såg man ju ändå. Och det var alltid nya målningar i Slussen förut.
På stationen tänker jag.
På stationen i Slussen. Det tog några dagar, sen togs den bort, sen kom det alltid upp något nytt. Och för mig var det väldigt spännande att så här, jag är på samma plats varje dag. Men ändå så får jag se olika typer av konst och väggar. Alltså att det för mig, jag la ingen värdering i det.
Nej.
Utan att jag tyckte att det liksom var tilltalande. Vi ser ju inte lika mycket det idag.
Nej.
Överhuvudtaget olaglig graffiti. Man kan se det ibland i tunnlar. Lite mer utanför stan.
Precis. Nej, men det är väl också det här med nolltoleransen. Att det hänger kvar. Att det buffas. Alltså det tas bort. Jag vet inte om de har någon tidsbegränsning. Att det måste tas bort inom 24 timmar eller någonting. Och så har väl avtal med olika klottersaneringsfirmor. Så att det får ju inte sitta kvar länge.
Nej. Så du tänker att det är mer därför man inte sprayar heller lika mycket offentligt?
Jag tror att det kanske sprayas lika mycket men att det tas bort snabbare. Att de har blivit effektivare på det.
Men för det finns ju en skola som också tycker att klotter eller graffiti gör en plats otrygg. Vad tänker du när jag säger så?
Jag har jättesvårt att tro det. Jag vet inte på vilket sätt det skulle kunna göra det riktigt. Om folk känner sig mer otrygga, att det känns mer slummigt kanske då på grund av tags eller någonting. Ingen aning. Men jag tror det blir tvärtom effekt om det blir färgglada målningar.
Att man hade känt sig tryggare?
Ja, men det tycker jag mig har hört forskning bakom. Liksom att, och det gör väl även såna typ av målarfestivaler i olika städer. Att det målas upp tunnlar och offentliga byggnader för att det ska bli en tryggare miljö som man kallar det.
Vad tänker du kring att gatukonsten och graffitin har gått från att vara en ganska mer kanske ruff subkultur? Eller fortfarande är, men den också har hamnat i finrummen. Ett typiskt sånt exempel är klyschigt nog. Men Banksy, att så, hans målningar kan göra så att en fastighet ökar i värde. För att hans konst är, eller han, jag vet inte om det är en han eller hon grupp. Whatever. För att Banksys konst anses som någonting värdefullt och kan till och med gentrifiera ett område och få folk från hela världen att gå dit och ta ett foto. Tror du att Banksy har varit en bidragande faktor i att det har flyttat in i finrummen? Och är det problematiskt?
Både eller vad och. Nej, men jag tror att graffitin kom nog in i finrummet väldigt tidigt. Alltså redan på 80-talet, de kända målare från New York, de ställde också ut på gallerier ganska snabbt. Och sålde tavlor där. Men sen har det ju... Så att den sidan har alltid funnits. Vid sidan av subkulturen. Där man målar olagligt. Och målar tåg och så vidare. Sen där med Banksy. Där har det blivit som en investerings... Det har blivit som ett varumärke. Att folk som har de pengarna och köper hans grejer. De kanske inte ens bryr sig. Vad det är eller vad det betyder. Eller... vad som ligger bakom, utan de ser mer att om jag köper den här för 10 miljoner nu, jag kan sälja den om några veckor för 20 miljoner. Så att det blir så investeringsmärke. så kallar det.
Men det är inte, det är inte den, du tänker att det alltid har varit en del av finrummen också samtidigt?
Ja, inte för alla såklart. De, kanske de flesta målare, graffitimålare, de kanske har emot det och ser ner på det.
Mm.
Att folk säljer sig genom att sälja tavlor på gallerier och så vidare. Så att, ja, men det finns olika sidor.
Har du någonsin blivit kallad för sellout?
Ja, absolut. Det är säkert. Inte fått ta det rakt ut så.
Nej.
Men det får väl folk tycka om de vill. Ja. Men,
men vad tänker du kring det? För att, alltså, det begreppet det är så extremt intressant. Och det känns som att det oftast är kopplat till att varför skulle inte jag då kunna tjäna pengar på någonting som jag brinner för? Mm. Eller typ min konstform.
Ja.
Sällan är det som att man anpassar sig efter. Det är mer att man har en konstform. Mm.
Och någon vill köpa det.
Ja, exakt.
Ja. Jag vet inte många svenska graffitimålare som aldrig har gjort ett målningsuppdrag eller fått betalt för ett jobb. Liksom. Mm. Så att de flesta har gjort det.
För jag tänker att det också ofta är kopplat till någon slags äkthetsdebatt. Som också finns, som jag har upplevt här, inom musiken.
Mm.
Att man pratar om att man ska vara äkta. Men vad är det ens?
Ja.
Och det är ingen som kan sätta fingret på vad det är.
Nej.
Och för mig är det mer att om du som konstnär kan tjäna pengar på det du gör.
Mm.
Och det kommer från en subkultur. Mm. För mig blir det mer ett så här, haha, kolla ni betalar för det här nu.
Ja.
Någonting som vi faktiskt har byggt upp.
Sen kan väl, det kanske kan vara lite sellout om det är någon som inte har graffiti bakgrunden och inte har börjat på det sättet. Bara kanske jobba som en art director någonting. Mm. Och så börjar man köra graffiti-grejen bara för att man vet att man kan sälja på det.
Mm.
Då kan man väl kalla det sellout. Mm.
Och då kan man börja prata om den här äkthetsdebatten, tycker jag också. Så vad är det?
Ja, det kan jag tycka. Mm. Ja.
Graffiti är ju på ett sätt en ganska fri konstform. Eftersom man kan åka runt på olika platser i världen. Man är inte så himla bunden egentligen.
Nej.
Till en plats. Samtidigt som själva konstformen har varit platsbunden för att den har lokala stilar. Att man har kunnat se vart någonting kommer ifrån.
Mm.
Har du någon stil som du föredrar? För din egen är ju väldigt stilig.
Det är ju ballongstilen såklart.
Såklart.
Jag kör ju min stil nu. Men innan det så... Nej, men jag har väl alltid gillat de målningar där man ser att... Eller där man ser... Där folk har lagt ner väldigt mycket jobb och jag har alltid gillat det här. Gå åt det fotorealistiska och försöka få det så verkligt som möjligt eller få djup i bilden. Eller, men samtidigt, man vill gärna ha den här känslan som jag tycker graffiti hade när jag upptäckte den.
Mm.
Att det var något så här magiskt kring det. Det var en speciell känsla i bildspråket.
Mm.
När jag själv började så, det var så svårt tillgängligt.
Mm.
Man kunde åka in till stan och köpa tidningar där det var bilder från målningar från andra städer och så vidare. Och de, jag menar, jag satt och åkte in till Spånga, till Bromsten varje helg bara för att gå runt och titta om när det kommer några nya målningar. Mm.
Har du många som du graffade med på 80-talet som fortfarande håller på idag?
Nej. Han som jag målade mycket med en polare. Men han målar ingenting längre, han kör mer digitalt. Men de man kände till då, och man såg upp till och så vidare. De håller på fortfarande, de flesta, kanske inte de flesta, men hälften kanske, skulle jag tro.
Vilka platser skulle du säga har varit de mest intressanta som du har målat på? Och jag tänker så här, ur ett perspektiv där du känner att din konst har bidragit till någonting.
Nej, men det har väl varit lite mer lugna områden, typ, det fanns ett ställe som heter Källvästa förut. Där målade vi mycket, det var som ett Hall of Fame liksom. Jag tror inte att det var lagligt där, men alla målade där ändå. Solvalla har jag målat. Där har alltid varit bra produktioner, bra målningar.
Mm.
Och sen Snösätra har betytt mycket för mig liksom, att man haft fria ytor att köra lite.
Fint. Innan vi avslutar,
då
ska jag köra 5 snabba.
Okej.
Okay. Och jag ser redan här att jag redan har fått svar på en av frågorna, men vi kör ändå. Så får du säga nej.
All right.
Den första är då New York old school graffiti eller europeisk old school?
Är det europeisk för mig?
Mm. Har du bombat en tunnelbana i dina unga dagar?
I liten utsträckning.
Med eller utan handskar?
Utan.
Vilken färg kan du inte vara utan?
Vit.
Och en väldigt specifik fråga. Har Master Ace någonsin köpt konst av dig?
Oj. Nej.
Nej.
Men det har varit nära. Eller köpt och köpt. Han har... Varför kom du på det?
Kan säga sen.
Okej. Okay. Meek Mills beställde en tavla för ett år sedan ungefär. Mm. Så honom har jag skickat till.
Vad var det för motiv då?
Det var en smiley ballong i lite kromgul.
Mm.
Och sen en så här tjockt diamanthalsband. Men Master Ace har lagt lite kommentarer och sådär. Och
ja.
En annan kille ville att jag skulle måla upp en tavla som de skulle ge till honom när han var här sist. Men det blev aldrig av.
Nej.
Det var coolt.
Nu blir jag lite nyfiken på vilka fler rappare som har konsumerat din konst.
Det var typ han, Mick Mills.
Grymt.
Ja.
Men Daniel, tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, tack själv.
Tack.
Kul att komma.
Grymt. Tack så jättemycket Daniel för att du kom hit och tack för att ni lyssnar, mina underbara lyssnare. Utan era öron, ingen podd. Jag vill slå ett slag för att om ni inte sett Daniels konst så måste ni göra det. Han finns på Instagram under namnet Huge Art. Huge som är stor på engelska. Och på sin hemsida hugeart.se. Det finns även i denna stund en väldigt, väldigt stor målning på Kronobergsgatan i Stockholm i Fridhemsplan på en av fasaderna. Om ni inte har sett den, åk dit och se den. Puss och kram, ma'asalama, vi ses på stan. Peace out.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.